Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Ja, då har vi ett nytt samtal. Hej Mervi!
Hallå Gunilla!
Och idag tänkte vi ta upp hur olika personligheter utvecklas eller avvecklas tack vare eller på grund av de relationer vi har i våra liv. Och som alltid då så har vi en spaning först från förra avsnittet, och då pratade vi hur vi riggar upp ett supportnätverk med pålitliga personer som kan hjälpa till vid behov när vi behöver hundvakter. Och vi fick in ett svar som beskrev en fantastisk grannsamverkan. Det var en tajt liten grupp och de hade en gemensam allmänning och där de delade på verktyg och arbetskraft och ansvar, och framförallt så hade de en hund som de delade på också. Såklart, det var ju flera anledningar som gjorde att de höll ihop den här gruppen, men det var lite kul för att det var både praktiska saker, och sen så hade de då en varannan veckas lösning på hunden, och inte alla grannar utan det var två familjer, men sen så var det några andra runt omkring. Och det hon kunde konstatera, den här personen, det var att det behövs ganska liten grupp för att den ska funka, en sån här supportgrupp, när det gäller att lita på att ta kontakt när det krisar. Vad tänker du, Mervin, när det gäller hundvakter?
Ja, men jag tycker det är viktigt just att det är en liten grupp så inte hunden vandrar runt hos massa olika människor, eftersom att det är ett flockdjur, så att den får lära sig att den kanske har två olika flockar som den kan vara hos, och ibland kanske det krävs mera då, men annars så tycker jag att det är så vi behöver ha idag, ha ett nätverk där vi hjälps åt helt enkelt, och förhoppningsvis så använder de samma kommunikation, så inte hunden behöver alltid ändra beroende på vem den bor hos, men det är inte alltid så, men det är det allra bästa.
Precis, det framgick inte, men jag förstår vad du menar. Så i dagens ämne så kommer vi prata personligheter och vad vi utvecklar under livet beroende på vilka vi omges med. Och kantigheter, det behöver vi alltid slipa av, eller vassa hörn behöver någonstans mjukas upp. Och jag tänkte ta det då utifrån det här människoperspektivet och faktiskt börja med mig själv och min relation som jag lever i med Johan. Vi har hängt upp i 30 år, och vad har hänt med min personlighet i den relationen? Och då tänkte jag ta upp några saker. Och en sak är att jag tycker att jag har blivit mer ansvarstagande. Och att vill jag någonting så behöver jag också fullfölja det. Alltså jag behöver driva det i första hand. Så det är en sak som jag tidigare, jag vet inte, jag skiljer det på syskonordningen att jag är yngst. Men i den här relationen så känner jag att jag verkligen har tagit ett helt annat ansvar. Och sen är det en annan sak också som jag är en känslomänniska precis som du, Mervi, men under alla de här åren så har jag också utvecklat mer saklighet, att inte stanna i det här känslomässiga. Det är svårt, men jag har fått tvinga mig till att lyfta fram fakta i olika situationer, och som då har gjort att känslorna har liksom tonats ner, och det har inte blivit lika utmattande faktiskt. Att man inte har drunknat helt och hållet i den här känslostormen. Och i motsatt riktning då, så kan jag säga att Johan, han har lärt sig att lyfta lite på sin motorhuv och inte bara titta på de här mekaniska problemen utan även förstått mer känslomässiga saker. Så där tror jag vi har utvecklat varandra.
Jag tycker det är jättespännande, så jag skulle bara vilja prata om relationer sådär emellan. Så jag tänker att det är väldigt intressant, för när du säger att du mera har tagit fram att du sa du mer saklig eller fakta.
Ja,
jag kan nog säga lite grann likadant, och jag brukar tänka att jag blir mer neutral, och det är tack vare hundarna. Att jag tränar mig på att vara mer neutral när jag behöver ha lite starkare ledarskap. då går inte jag in i det här känslosystemet som annars gör att jag blir lite mera, ja, det, jag tycker det är svårare då, jag blir mer ostabil.
Det låter lite buddhistiskt, de tittar utan att värdera, så, och det spar på energi, så det låter klokt. Jag tänkte gå vidare och prata om relationer där man inte är i takt. Och då hämtar jag också lite tankar från samtal som jag har och även lite från mina erfarenheter från Mind. Och i relationer så tar vi olika positioner, och det är för att det tar oss framåt. När en är aktiv på ett område så kanske den andra blir mindre aktiv på det eller tar ett annat område. Och det kan ju vara konstruktivt, men det kan också slå gnistor om sånt här därför att man inte är helt överens. Det är väldigt vanligt eftersom vi behöver trimma ihop oss i en ny konstellation. Att vi bråkar ihop oss om de här kantigheterna som jag nämnde tidigare. Men jag tänkte faktiskt då ta upp en obalans som faktiskt kan vara ännu svårare än det här att vi drar åt olika håll. Och det är när en är aktiv på ett område men den andra är passiv men ändå har en viktig roll. När någon flyter med utan färg eller form, om man nu får beskriva det så, men ändå har en viktig position. Till exempel i ett företag så kanske den blir omplacerad då för att det inte funkar. Men om man är en förälder som inte bryr sig om eller som inte tänker så mycket på sina barn, som lämnar över ansvaret helt till den andra föräldern, det kan ju utveckla helt nya sidor hos både barnen, partner och eller den här anställde som har en passiv chef eller en passiv förälder. Och det jag tänkte ta upp här, det är ju då att det kan ju väcka olika strategier hos motparten eftersom vi behöver ju fatta de här besluten. Och det är inte helt ovanligt att man blir mer kontrollerande, kritisk eller hård eller dominant. Därför att förmodligen så är man rädd över att man är ensam om att fatta de här viktiga besluten. Och en annan egenskap kan ju vara då att man utvecklar att man blir medberoende eller att man är rädd att ta den här konflikten för att man känner att den andra är så pass, vad ska man säga, diffus i sin närvaro. Och allt det här är ju som sagt någonting som skapar problem för att vi inte kan prata om det. Och de här, när jag stöter på de här situationerna så brukar jag be personen att gå tillbaka till grundkänslan i en relation. Och då brukar jag ställa frågan, är du trygg med den här människan eller med den här chefen? Och är jag trygg, då kan jag ju börja prata. Då kan jag ju börja ställa frågor och våga berätta hur jag känner mig. Det är i alla fall ett första steg. Så det här var lite för att knåda upp det här som vi pratar om idag, hur personligheter kan plocka fram olika egenskaper hos oss. Och Marvi, om vi går in till hundvärlden, så vad ser du för personligheter i våra hundar?
Jag tycker det är väldigt intressant det här med personligheter, för att det är ju kemier som ska, ibland är det ju så att kemierna de bara krockar, så är det även i hundvärlden att det finns hundar som kommer till en familj där det bara funkar inte för att kemin, det är personligheterna krockar. Och sen finns det hundar som bara sjunker in i sin familj och allting är superbra. Så det jag tänker på till exempel är att man kan redan i valplådan så kan man egentligen läsa av det här. Och det här är för att jag har pratat mycket med uppfödare som berättar om de här sakerna. Och det är till exempel att en skyggvalp, den är liksom lite mer tillbaka och så. Och den kan också i vuxen ålder visa på mer nervositet och oro. Medan en självsäker valp, den kan bli mer dominant och se sig som den självklara ledaren. Och det kan ju bli ett problem för att om den kommer till en familj där det krockar i det här. Men det som är bra är att uppfödare är ofta bra på att välja ut en valp som passar hundägarens behov. De brukar ju då känna lite på, de har intervjuat och så. Och då är det ju viktigt då att uppfödaren väljer den här valpen, som till exempel om det är en familj som vi är mycket ute och rör på oss, vi möter mycket människor och så vidare. Då ska ju till exempel den utåtriktade valpen hamna hos dem, och så att det inte är den skygga valpen som kommer att tycka allt det här är så himla jobbigt. Mm. Och då blir det ju problem, även om man inte kommunicerar så som vi pratar om. Så för det är många hundar som funkar utan att man använder den naturliga kommunikationen, och man kanske lyfter dem i status och ger olika mixade signaler. Men det är ändå liksom någonstans där som det kan krocka. Mm. Och det som jag tycker är också väldigt intressant är ju att se att det är inte bara den skygga eller den utåtriktade, utan sen finns det ju alltid lager. Det kan till exempel den här modiga hunden. Det är den som bara kastar sig in i saker, den bara gör. Den kastar sig in i hundmöten och möten med människor, och den kan ofta ses som att du har en sån här överglad hund. Men det är egentligen en hund som inte tänker, den bara gör. Men sen så har vi den här tänkaren, som jag har ju, Karma är ju en tänkare. Och det är ju den här som behöver mera tid, den behöver fundera, och den kan också tycka att saker är lite jobbigt om inte den får den här tiden på sig. Och kan du reagera då med någonting som uppfattas som problembeteende, men som egentligen är att hunden har inte riktigt landat i var den befinner sig. Och sen har vi också en personlighet som jag tycker är så grymt häftig, och det är, jag brukar ju kalla den för clownen, för att det är en stark karaktär som vet vad den vill, men den bjuder också på show. Gizmo, min pappelav, var en sån. Han var, man kunde inte, och jag gjorde ju aldrig det eftersom att jag hade språket och kunskapen, men man skulle inte kunna köra med honom. Han skulle aldrig acceptera att man skulle sitt lygg stå och sådär, utan det skulle finnas ett syfte bakom, och han var superkul med lydnad och allting, men det var ju för att vi hela tiden jobbade med relationen. Men han bjöd på så mycket skratt för att han gjorde roliga saker, och man såg på honom att han var den här som ville nästan få oss att skratta. Och jag bara tänker på hur han var som en showdog. Mm. Och när jag gör konsultationer så ser jag ofta om hunden är en med ledaregenskaper eller om det är en följare. Och det jag kan se det på till exempel, det är ju att en följare som jag möter, jag kommer hem till familjen, de har hört av sig och bokat mig för att de har problem. En följare slappnar av mycket snabbare och tackar nästan för signalerna som vi sänder under tiden jag är där. En följare vill inte leda, men den gör det för att den har blivit tilldelad jobbet. Och det är ju på grund av missförstånd i kommunikationen. Och sen kommer jag hem till de här familjerna där hunden är väldigt självsäker, men har ändå problembeteenden. Men väldigt har styrt upp sin familj. Den hunden, den tar det lång tid att få slappna av. Den säger, här sker det inget maktskifte. Här är det ingen annan som ska leda, för jag vet att jag är bäst på det här. Så följare och ledare. Och så, jag tänker att vi väldigt många i människovärlden så har vi också den typen av... jag brukar titta på till exempel Robinson, och de är på en ö, och där måste det direkt då, någon måste ta ledarskapet. Är det två som gör det, då blir det konflikt, då måste den röstas ut. Men är det så, och de här följarna, de blir ju lite mera... följer någon som leder då. Mm. Så, men det skygga kan också ställa motfrågor, men den släpper snabbare än vad den här ledarhunden gör. Mm. Den kan också, följaren kan också vara mera nervös under tiden som det skifter, för att då har vi ju sagt, du är inte den som leder, vi tar över, och det betyder att nu ska den här följaren lita på någon annan än sig själv. Mm. Och det kan bli lite rörigt. Så att just den här processen när man ändrar kommunikationen och ska byta roller. Som du pratade om i människovärlden, vi har roller. Vi har olika typer av roller där det förändras beroende på hur är den andra och så vidare.
Precis, och tänker jag en följare eller en ledare som man då har i sin flock eller som hund. Kan man där se att, eller kan du höra att människorna som är ägare till en hund, eller om vi tänker den modiga hunden som du började säga, att ja, min hund inspirerar mig, jag har också blivit modig. Alltså kan vi påverkas av en hunds personlighet? Har du hört sånt?
Ja, alltså vi kan det, men det som är lite som krockar, det är ju att den här modiga hunden är ju alltid först fram vid alla möten, först fram när det gäller besök och så vidare. Så det har ju inte blivit att det har inspirerat hundägaren, utan det har ju blivit ett problem.
Mm.
Därför att hunden säger, jag har inte tid att lyssna på dig, för det är jag som tar det här.
Mm.
Så att det har ju inte blivit det här, du och jag, vi är verkligen bara framåt. Däremot om man tar den hunden och sätter på sig skidor och drar ut i fjälls,
mm,
så är det ju ett otroligt starkt team.
Mm.
Där båda vill framåt.
Mm, mm.
Och inte någon som är orolig eller frusen eller någonting så. Så att det här handlar ju väldigt mycket om också att se vilken miljö befinner sig hunden i.
Mm.
Och hur ser familjen ut? Vilka roller har den till familjen? Och det är liksom så många saker som spelar in på något vis.
Mm. Och vilken stor uppgift som uppfödaren har ändå. Det visste inte jag att det pågår, alltså att man kan se så tidigt i valplådan vilka egenskaper att en matchning sker där.
Det kan synas riktigt, ja, tidigt. Ibland så kan det vara lite mer så här diffust, men det är verkligen något som är jätteintressant. Jag tänker vi ska försöka ha med en uppbödare som kan berätta lite mer om det här, för det är otroligt värdefullt att få kunskap om de här små individerna som vi får leva med.
Mm. Och karma då, som du har definierat som en tänkare, var det också tidigt i valplådan att ni såg det? Att...
Mm. Jag kommer ihåg, jag fick en film av min uppfödare och så visade jag den filmen för Jan Fennel när hon var i Sverige och hälsade på. Och så sa jag så att det där är min blivande hund som jag ska hämta om några veckor.
Mm.
Och hon bara, oh my god. Och så bara, det är en tänkare som sitter där. Och du vet, alltså det är verkligen, hon direkt bara plockade upp hur det var. Och mycket riktigt, karma är verkligen en sån här, hon behöver fundera. Och hon kan lätt bli annars också lite så nervös om hon inte riktigt känner sig trygg.
Mm.
Och det är ännu viktigare att jag jobbar med det goda ledarskapet.
Mm.
Så att hon verkligen känner att hon behöver inte oroa sig.
Mm. Ja, spännande. Sen tänker jag också hur mycket vi präglar en tänkare till att bli en ännu mer tänkare. Hade karma hamnat i en annan flock, kanske det hade utvecklats till, som du säger, att hon blir osäker mer än att hon får möjlighet att tänka tryggt och i sin takt.
Mm, verkligen, och det jag också tänker på, det är ju det här när vi är väldigt känsliga som människor och också får en hund till oss som är väldigt känslig. Då kan det nästan krocka så mycket så att det är två stycken som bara hela tiden försöker att hämta styrka. Mm. Och ingen kommer över vattenytan.
Mm.
För det kan vara hela tiden att det är någonting som bara krockar. Så det är därför jag tycker det är så värdefullt att när jag utbildar hundägare så jobbar jag mycket med att i den här situationen behöver du träna dig att vara neutral.
Mm.
Och det är där jag just tänker i det här att då är det fakta vi plockar fram istället för att gå in i känslosystemet.
Precis. Så om du... Jag tänker på Gizmo som var en clownen då, och det var faktiskt en fråga jag hade till dig om hundar kan ha humor. Vad svarar du där?
Jo, det kan. Alltså det har de. Det är, för Gizmo var en sån där, han kunde verkligen titta och så här, såg ni vad jag gjorde? Och då kan man ju sitta så där i soffan och bara skratta. Och då, när man skrattar, även fast man inte tittar på honom, då viftar han så här på svansen. Och så bara, men Karma är så, när jag busar med henne, då, ju mer jag skrattar, desto mer viftar hon på svansen. Det är alltså, hon blir ju glad. För jag kan ju tänka mig, man kan ju tänka så här, ja men förstår hon egentligen? Ja, för om jag hade skrikit eller blivit ledsen, då hade hon inte haft det här viftet.
Just det, precis. Så sinnesstämningen. Så
hundar skrattar med svansen, tänker jag, men också med ögon och munnen. Så det finns mycket humor i hundar och... Jag har i alla fall väldigt roligt när jag ser hur ofta på konsultationer så brukar jag stanna till och bara så här, även kolla på eran hund. Det är liksom, det är inte så här dominant och hunden ska, utan det kan vara mer en sån här som låt mig se, vad kan jag hitta på för något? Och man ser på ögonen, de är liksom lugna men ändå lite busiga och sådär.
Ja, tänk vad naturen kan bjuda på när vi är närvarande och lugna. Och det låter så roligt. Det är som en hel föreställning där, utan att man behöver boka biljetter och åka iväg.
Ja, precis. Ja. Men vill vi så kan vi se att det handlar inte alltid om att hundar utmanar oss. Men deras humor kanske inte alltid överensstämmer med vår humor. Mm. Och då kan det ju bli lite sådär att... Ja, det krockar även där.
Ja, och en spaning till dig som lyssnar skulle vara väldigt spännande att höra vad du har för personlighet på din hund. Och du som kanske...
Och vad din personlighet är, om det liksom matchar.
Ja, precis. Och framförallt också... Det var en fråga till dig, Mervi, också. Om du har utvecklat den här tänkande sidan nu efter de åren du har haft Karma. Har hon, och nu kommer jag med inspirering igen här, men om vi nu ser en personlighet i form av ett tänkande stadium eller fas som en hund har, kan vi också känna att det här utvecklar mig? Så om du inte hade haft Karma, hade du, det är en väldigt hypotetisk fråga, Mervi, men har ditt tänkande fördjupats på grund av Karma?
Ja, jag måste säga att jag tror att jag har lärt mig att låta tanken få pågå, bland annat. Att inte bryta till exempel, utan låta tanken vara fri, även om det är så här, oh, det här var inga roliga tankar. Men jag tycker nog att jag lär mig mycket från naturen och mina hundar, att de, speciellt Karma då, som jag haft längst, antar jag har haft så kort tid, men just det här att men det tar tid. Det låter få ta tid. Så jag tycker jag lär mig väldigt mycket. Och att bara vara. Ibland behöver man inte ens ha en tanke. Man kan bara vara.
Precis, tillbaka till det här att inte döma. Och egentligen kanske också vara ganska neutral eller saklig. Att inte allt behöver vara känslor. Det kan vara vilsamt också. Härligt, då tackar vi dig som har lyssnat. Och vi har en spaning också om det här med personligheter. Och nästa tema har vi tänkt ut också. Eller hur, Mervi? Så nästa avsnitt kommer handla om lite kaotiska situationer. Hur rider vi ut stormen? Till exempel.
Precis, för en vanlig sak är ju hallen och dörren. Så det pågår mer än vad många tror, men samtidigt som många ser. Så vi ska bryta ner det i lite mindre bitar.
Vi kommer att prata hallen och dörren. Häng med på nästa avsnitt. Tack till dig som har lyssnat. Hej,
tack så mycket. Hej då. Hej.
Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.